Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey, Dave.
Yeah, Randy.
Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas?
Maybe sublimely soft.
Or disgustingly cozy.
Wait, what?
I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself.
And for those facing homelessness.
Because one purchased equals one donated.
Wow, did we just write an ad?
Yes.
Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase.
Edvard Bloms smörgåsbord.
Hej, jag heter Mats Ryd och jag står här tillsammans med Edvard Blom.
Det stämmer bra det. Och där öppnade jag just en liten flaska. Vi befinner oss hemma i mitt kök.
Ja, och det är synd att alla lyssnare inte har möjlighet att se vad vi ser just nu. Mm. Vi står i hjärtat av Edvard Bloms hus, köket. Och det här är då boaserade väggar eller pärlspont från 20-talet, 1923.
Just det.
Och de här är jugendgröna och sen så har vi skåpsluckorna här från 20-talet är järnoxidgula, ungefär 15%. Med kontrasterande järnoxidgul 1%. Otroligt vackert. Jag älskar ju gammal byggnadsvård.
Jag har aldrig hört så bra beskrivning av våra färgnyanser. Ja, det här trivs ju verkligen bra. Vi har ju, det vi själva har gjort är att vi tog bort några lite modernare saker och satte upp lite mer tidsenliga hyllor istället. Och min kryddhylla har jag fått sätta upp, för utan kryddhylla kan jag inte leva. Och så har vi ju klätt väggarna med lite gamla tavlor.
Och det är tavlor med allt med humrar och det är olika kopparformar och en gumma som sitter och plockar en...
Det är en gammal munk som plockar en tupp.
En munk som plockar en tupp här. Och nackdelen med de här gamla underbara originalköken, det är ju höjden på diskbänkarna.
Ja, Gunilla kan ibland klaga lite på det, men hon, det vinner ju att det är original. Den är faktiskt platssvetsad. Man kan se här att den är liksom också platsbyggd. Ja. Och sen har vi ju vårt älskade skafferi här som är ett helt rum man går in i.
Farbo Frippes, en Edvard Bloms skafferi.
Och det använder vi. Vi lever ju lite som på 20-talet, så för oss funkar liksom 20-talsplanlösning väldigt, väldigt bra. Vi har massa liksom mat i förrådet och vi har mycket gäster och stort hushåll. Och...
Men man får ju ett lugn i sig när man kommer till såna här gamla hus. Det sitter ju någonting i väggarna här som är... Det finns en harmoni i det.
Absolut, det tycker jag också.
Men du ska få överraska mig med dryck här.
Ja, idag är det jag. Och jag ska göra min favoritmumma. Den kallas Allan Hedbergs mumma efter en gammal studentkamrats farfar. Och den har jag blandat lite olika sammanhang och har med ett par kokböcker och sånt också. Men jag tycker den slår alla andra mummor. Nu har jag tyvärr ingen stark porter, utan nu får jag göra som han gjorde den själv. För på den tiden var det ju starkölsförbud. Så förr i tiden gjordes den ju på folköl. Jag och mina vänner bytte med tiden ut folkölet till starköl för att
bara
få ännu
för att
mer
skjuts.
Men bara för att det gick. Men då kör man i en porter, och i det här fallet blir det då en folkporter. Men en stark porter tycker jag är ännu bättre. Och sen har man i precis lika mycket pilsner, en ganska bäsk pilsner. Jag använder en Visbypils från Gotlands bryggeri. Porter använder jag Carnegie bara för det är det mest klassiska liksom, som man har haft.
Och du häller det här i en karaff som ser ut som en gris. En rosa gris.
Den har jag fått av en kär vän, Magnus. Jag älskar den här. Är det Rörstrand eller Rosen? Rörstrand är det, som gjorde de här stående, glada, skära grisarna som julkannor just att kunna ha svagdrick eller mumma i. Jag tycker den är oerhört skärm. Jag har önskat mig en sån här massa år. De är väldigt dyra i antikaffärerna. Men min kamrat var så otroligt vänlig att han i somras gav den till mig. Fast jag vet att han har använt den mycket själv och haft den kär.
Så det... Jag tar en bild på det när du är mumma och ja. Grisen är med. Och så kanske det här får vara med på något sätt och illustrera dagens avsnitt.
Efter ölen så ska det vara en deciliter Madeira. Nu hade jag bara en knapp deciliter hemma. Jag hade en ganska torr. Det bästa är egentligen den här vanliga finon som är billiga, vanliga, standard. För den är så här ganska... Den är inte jättesöt men ganska söt och det passar rätt bra. Men det går med en torr också. Och sen slutligen en halv till en deciliter renat. Och när man kör med folköl blir det, var ju det ett sätt att liksom styrka upp det lite grann.
Just det, få lite ström i papillotterna.
Ja, precis.
För det och den här sloganen bak på flaskan. Renat är ren, renare, renat.
Står det? Att de har släppt igenom den systembolaget.
Man kanske får säga att man blir ren av alkohol, men man får inte ha roligt.
Nej.
Det får inte vara gott.
Nej, det får det inte vara. Det får man inte säga. I alla fall inte om sin egen. Det är det som är roligt. Jag får säga att det är nyttigt och gott med Carnegie Porter, för där har jag inga som helst samarbeten. Men om jag skulle säga något liknande om någonting som jag själv var inblandad i, då...
Då hamnar du i fängelse.
Ja, då får man skaka galler. Och där finns det varken Porter eller Pilsner.
Det här skakar...
Det är roligt. Det här är ju som dessutom en sån här... förbrödring av de två stora bryggerierna, eftersom porten, Carnegie Porter, görs ju av gamla för detta Pripps, numera Carlsberg, och Visby Pilsen är ju en del av Spendrups sfären, så det är lite roligt när man häller ihop de två fienderna i varsin egen.
Har du hört det här uttrycket, det här tyska uttrycket, bakom svenska gardiner?
Ja, det har jag hört det här. För att...
när man skakar galler, precis. Att svenska stålet var sån hög kvalitet, och aha. Så satt man bakom, i fängelse så satt man bakom svenska gardiner.
Skål!
Skål! Ja, det här är gott.
Mm. Det är väldigt gott.
Den är rik, mustig...
Och varför står vi mitt i köket? Jo, för vi tänkte ha lite matlagningsradio.
Ja, välkomna gång... till Meny 2.0.
Precis, en gång i min karriärs barndom för 9 år sedan så hade jag var ju faktiskt programledare för Meny i P1 en sommar. Det var väldigt roligt att laga mat ihop med Ellen Westfeldt som var konstnärinna och kock, eller är.
Ja, och vi ska lägga in sill idag.
Vi ska lägga in sill, vi ska göra min berömda portersill. Edvards portersill som återfinns i kokboken Kokkonst för livsnjutare, som går att hitta på bibliotek. En och annan möjligen kan ha kvar den i bokhandeln. Men
bokbörsen kan man ju alltid leta på bland alla antikvariaten.
Där kan man helt klart hitta den.
Och sen ska vi även röka julskinka.
Ja, det ska vi göra. Jag tror inte du hade en cigarr på lut när du sa att vi skulle röka. Ja, när vi ska röka julskinka.
Jag har glömt att vi inte är på lokal idag. Nu får man ju...
Nu får man valva med vilken man vill.
Det enda stället man får röka på fortfarande, det är sitt egna hem.
Nu alla barn över 1 år också. Man blir så här skrämd att man... Innan 1 år kan de ju få plötsligt spädbarnstöd. Och det är man ju livrädd för som förälder. Ja. Och då finns det massa sådär, de får inte ligga under samma täck. Som en själ, de får inte ha för varma kläder, de får för allt i världen inte ligga på mage, och man får inte ha rökt i huset på så här 2 veckor innan de kommer in i huset eller något sånt, för då kan de också drabbas. Så var jag nere på min tyska studentkår med 8 barnen och vi bar omkring i selet, och där rökte ju alla inom huset, och nej, han kommer dö. Men nu, man ska ju inte röka i samma rum som barn, det tycker jag inte, men däremot tycker jag man kan röka och vädra ut det när de har kommit över 1 år, om det dröjer några timmar så.
Men det är ju otroligt tragiskt med det här cigarrförbudet som finns
ja,
nu.
Ja, det är så tråkigt att man inte kan röka cigarr på en bättre restaurang. Det håller jag helt
och att
med om.
Man inte får stå utanför ens, utan man ska stå ett antal meter ifrån ingången.
Ja, det är det nya, ja. Det... Alltså då handlar det ju bara om, det handlar ju bara om att terrorisera folk. Ja. Då har det inte längre en funktion. Liksom. Det. Jag börjar då att göra lagen. Och då tar jag 2/3 deciliter ättiksprit gånger 2. Det innebär... Nu har vi, är det någon som är bra på matträkning? Men det är väldigt enkelt, vi har 24% i ättiksprit. Och då räcker det med halva mängden naturligtvis, för jag har 12% i. Så jag tar helt enkelt... oj, det här kommer bli svårt för er att följa. 2/3 deciliter, 24% ättiksprit. Ska vi säga så, vi skriver upp receptet i infotexten.
Jag tycker det är roligare att höra dig få ihop matten här.
Nej, nu hällde jag ner ättikan i plastbyttan som skulle vara och syra grädden i. Det var ju fel. Det håller på att bli riktigt kaotiskt här.
Vi har 24% i ättika och 37,5% i renat.
Ja, precis. Och innan ens renat börjar ge effekt så är Edvard redan förvirrad. Jag öser i ättikspriten. Jag tillsätter 1 matsked moskvadersocker. Nu är det så att jag undviker socker, så jag sötar min sill med sötningsmedel. Och jag har låtit livsmedelsteknik tekniska institutionen i Lund räkna på det här, om man, vad man behöver för att en sill inte ska kunna bli giftig.
Just det.
Och det behövs inget som helst socker, det är en myt. Det behövs salt och ättika, men det behövs ganska små mängder ättika. Betydligt mindre än du någonsin liksom. Det är aldrig så att du, hur svag ättiksmak du än vill ha, kommer alltid ättikan räcka. Ja. Det viktiga är att du inte har helt sill, saltfri sill. Men har du en vanlig sill i normal konsistens som inte är så sladdrig så den smakar upplöst Skogaholmslimpa, då är det salt i den.
Ja.
Och har du sen bara lite ättika, då är det ingen fara. Så det är en myt det här att det kan vara farligt med egenlagd sill. Och det är absolut en myt att man måste ha socker i. Det har man ju inte i andra länder, det är ju en svensk grej. Det är smakmässigt som är sockret. Det har inte att göra med. Och jag kör därför bara en matsked muskelbadosirap och sen kör jag lite stevia. Och idag kör jag faktiskt riktiga steviablad och kokar med.
De här ser ju, ska vi se, ska man beskriva hur de här ser ut? Steviabladen.
Torkad myntablad skulle jag säga nästan.
Det
blir lite som...
kan finnas några cannabisreferenser går väl att dra till det. Till
det
utseende.
Ja, det går säkert att röka, men det kommer bli jäkligt satt i munnen. Sen har vi en stark porter. Det går åt mycket porter till jul. Och en stark eller folköl går också bra. Idag får jag köra en folköl för vi har inte hunnit i systemet. Men den svenska alkoholpolitiken är man ju ständigt utan de varor man har mest behov av. Och då får man nöja sig med det näst bästa. Så jag häller i en flaska folkporter. Sen ska vi ha 4 lagerblad. Har vi dem någonstans här framför oss? Du får gärna hjälpa till. Vill du sätta sig lite jobb? Du kan få lättstöta 8 kryddpepparkorn i en mortel.
Oj, jag har fått en otrolig ansvarsfull syssla. Mm.
Det här är ju 6, jul när man känner 7, doften av 8. Lagerblad. Av,
jag tar 9.
Kryddpeppar, gör du det? Du kan faktiskt tillsätta lite vitpeppar i det där också. Det, jag tycker ofta sill smakar lite för lite. Alltså själva inläggningen, man vill ha in mer smak i själva sillen. Ofta gör folk fel att det är massa smak på lagen som liksom bara hamnar på ytan. Ja. Men det är ju den här, den ska ligga 2 dygn och dra åt sig. Det är där man behöver krydda lite hårdare för att få in smakerna. Och sen byter man ju till en ren lag som ska vara snygg bara. Liksom, och den behöver egentligen inte vara så jäkla smakrik. För det är inte där man vill ha smaken. Man vill ha den inne i sillen och inte bara på ytan.
Hur väl krossat vill du ha pepparkorn?
Lättkrossat.
Lättkrossat här bara så att man får ut smakämnena ur dem.
Jag hackar schalottenlöken. Det här, alltså nu har ni knappt hört några åsikter eller några saker vi är arga på. Eller så här lite har ni knappt hört oss prata någonsin. Men det är ju för att vi lagar mat samtidigt. Man kan ju tycka att matradio är lite lustigt för att man ser ju ingenting. Så man måste hela tiden beskriva. Just nu skär jag då små jack i den fina violettskimrande schalottenlöken. Och låter dem med en stor morakniv faktiskt. En sån här morakniv för köksbruk med svart skaft. Förvandlas till små fina delar. Samtidigt som Mats häller ner innehållet i sin mortel ner i en kastrull som redan skummar vackert av Carnegie porter och ättika. Och jag går över till att börja skala moroten som snart ska skivas till små vackra slantar och också åka ner i kastrullen. Mats tur.
Mats tar en klunk mumma.
Man ser hur det vita skummet lägger sig som fradga över hans mustasch. Några droppar har fastnat på spetsen av skägget. Vällustigt stryker han skummet ur munnen. Och en rosa, liten brännande ros uppstår på hans högra kind. Ja, även på den vänstra faktiskt. När alkoholen så långsamt tränger ut i blodet och börjar passera... Är det venen eller vad är det de passerar först?
Artärerna så går de ut i venerna så här, först, stora aortan.
Först är det artärerna, sen venerna.
Men jag tänkte, medan Edvard här så finurligt hackar upp schalottenlöken. Den här stora kniven, den agerar med kirurgisk precision på skärbrädan. Så kan vi nämna, vi var ute och festade i förra veckan.
Ja, det var vi! Det är inte så ofta vi är ute och partar tillsammans, men det förekommer. Men det här var ju en riktigt storslagen fest. Det var den här Nobles Nightcap som vi redan har talat om att vi skulle gå på. Och det gick vi tillsammans, och Gunilla också. Så det var på med fracken. Jag behängd med diverse studentikosa kårband och min påvliga orden runt halsen och Mats iklädd en väldigt otroligt snyggt välsittande gammal vacker frack som varit din...
Min fars frack, när han doktorerade, eller nej, ännu äldre när han blev läkare som jag ärvt, jag tror ni är från 60-talet.
Mm. Ska vi se, har vi nejlikor här? De har vi här. Jag hade glömt att missanplassa. Det är egentligen min hustru som brukar missanplassa, alltså plocka fram och förbereda. Nej, det här var ju kärsjöanpeppar och inte nejlikor. Det kan bli en väldigt konstig sill. Om man gillar crossover hade det varit perfekt. Men om man är en reaktionär knök vad det gäller sillinläggningar så kan man inte ersätta nejlikorna med szechuanpeppar. De där ska också lättstötas.
Det här är ju verkligen juldoft i dem. Men den här Noble Nightcapen här som anordnades på Stockholms universitet. En fest som pågår i 6 timmar.
Och börjar klockan 11.
Börjar klockan 11. Klockan 5 slängde de ut oss.
Ja, vi hängde på låset, jag och Nilla, för då tänkte vi... Och sen började det var iskallt ute och jag hade ju bara en slängkappa och ingenting, för vi har varit vana att man bara har liksom gått in någon sidoväg när man varit inbjuden. Nu var det en lång, lång kö och det var så kallt så jag var tvungen att tränga, men det var oerhört pinsamt. Jag gick förbi kön och det borde jag inte ha gjort. Men jag hade frysit ihjäl annars, för jag hade bara min frack och en slängkappa bak på axlarna. Så vi fick tränga oss förbi, så vi kom in nästan först. Och det var för att vi som barnfamilj tänkte vi stannar ju bara 2 timmar och måste ju vara hemma till 1. Och så råkade vi liksom komma ut sist också någon gång kvart över 5. Så det, vi utnyttjade det hela från början till slut. Det var väldigt, väldigt roligt.
Och årets tema var Secrets.
Ja, det var det, precis.
Så att bland annat en 007 Dry Martini Bar, Secret Agent. Vi träffade Ake Bono, Åke och Dan som serverade sake till oss i hyggliga mängder.
Ja, saken blev det väldigt mycket sake. Ja. Den var väldigt bra.
Och svenska kavian som fanns i små krustad som vi hällde ut på våra... på våra ovansidan av handen för att värma upp kavian lite och så körde med klar vodka.
Och den fick man vodka och spetsglas till. Ja. Sen var det ju nere i källaren var det champagnebar med ostron.
Ja, där hängde vi också.
Hummersoppa.
Ja, hummersoppan var gudomlig.
Otroligt gott. Man kunde gå ut på gården och där fanns det hamburgare som var väldigt bra.
Och de här Kamado Sudon grillade.
Långskjudna grillade saker, långgrillade saker. Ett rum var klassisk musik, varvat med studentorkestrar.
Och där var det vinbar med ostarmängder.
Ja, fantastiska ostar och jättebra viner. Mot slutet så hade de roligaste tagit slut, men i början fick jag lite Eiswein och Ausles.
Och sen det sista vi hittade var ju Speakeasy-baren.
Ja, precis. När ni egentligen liten, höll på att stänga allting.
En liten New York speakeasy bar med uppträdande.
Nu håller du där på 7, det höll jag på att säga. Men jag har ju glömt att det faktiskt ska väl vara... Ska det inte vara vatten nu också? Nej, det ska det kanske inte vara. Jo, det ska det vara för att jag hade ju... Det är ju här om man har 12% eller 24% etika så blir allting olika. Då kan man behöva lite vatten också. Jag har så mycket porter så jag vet inte 17.
Ja, det blev en skvätt i där ändå.
Nu kokar lagen till sillen och det är inte så mycket mer att göra. Vi ska skära sillarna lite fint och lagen ska få kallna när den har kokat 7 minuter, kallna och sen, gör gärna det här receptet, det är jättegott. Jag tror inte ni förstått ett dyft vi har hållit på med. Men vi skriver ut receptet och så kan ni göra det. Och så får ni riktig portersill på julbordet. Det känns verkligen gammaldags och genuint.
Och här har du 2 paket med inläggningssill.
Ja, men antingen, jag brukar historiskt oftast jobbat med att jag köper en hel sån här plastdunk från Klärdesholmen med saltsill.
Ja.
Och den ska lagas ut en 15 timmar eller vad det är för att få exakt rätt sälta. Och sedan använder man den och lägger in. Men
det kan bli lite tajt i jul här.
Jag har blivit lite sådär. I år gör jag inte så stora mängder. Jag håller mig till 2 paket. Däremot så finns det ju sill som är helt färdiginlagd och som man bara gör lagen till. Och det är ju helt meningslöst, för då får man ju bara smaken på ytan. Ja. Då påverkar det ju inte. Utan man ska ta de här som ännu inte har någon ättikase, som bara är insaltade men urvattnade. Då har man det ganska snabbt. Det går mycket snabbare än att köra in ren saltsill. Som är det mest genuina. Men man har andra sidan en riktig lag. Det smaken tränger in.
Det är väldigt fina filéer här.
Ja. Och de måste ju nu skäras till lagom smakbitar. Och hemma vill man väl ha lite större bitar. På julbord kan jag tycka man vill orka så mycket. Så då tycker jag de ska vara jättesmå. Men hemma kan jag tycka det kan vara okej med lite matigare bitar ändå.
För så att, här har vi någonstans 1,5 centimeter nästan 2. Ja.
För alla äter väl ändå liksom. Man vill ha en rejäl silltallrik varje dag på julbordet och inleda med. Så skär man lite snett. Man får aldrig hälla på en varm lag, för då blir det mosigt och dåligt och tillagat liksom lite grann.
Det blir ungefär 5 bitar här per sillfilé.
Sen behöver de inte vara jämnstora, för en del vill ju kanske ha en liten bit och en del vill ha en stor bit. Så det, att det finns lite mänsklig kaos, eller man ska säga variation och inte fabriksprecision, är bara en fördel.
Och det här visar också att det är ett hemhantverk.
Ja, precis.
Imperfektionen blir perfektion.
Det är väldigt tråkigt att många inte vill äta egeninlagd sill, för att de just lever i den här villfarelsen att man kan bli förgiftad. Ja, det var ett fall av botulism någon gång på, om det var 10-talet i Sverige.
1910-talet.
Ja, 1910-talet, alltså för typ 100 år sedan, har en familj blivit allvarligt sjuk, jag tror det var ett dödsfall, av då botulism. Botulism har fått sitt ord av korv, latin för korv, för att det får man vanligtvis av korvar. Och de hade ätit hela julbordet hemma. Så det troligaste är att det var korven det hela berodde på, eller någon av alla charkuterierna. Men av någon anledning så var det deras heminlagda sill som fick ta stryk för det hela. Ja. Och det finns inget som helst bevis att det var det. Och efter dess så blev det liksom så här larmrapporter att det är farligt att göra egeninlagd sill. Och därför gör bara följ de recept som alla era förfäder gjort. Jag har till och med träffat sillfabrikanter som inte vågar ta fram nya recept vad det gäller själva proportionerna salt, socker, utan kör det som farfars far gjorde bara för att vara säker att inget ska kunna hända och bara ändra smaken i övrigt. Men det är därför det är så svårt att få, det finns ingen sockerfri sill i Sverige.
Nej.
Men i alla andra länder går det ju utmärkt att göra inläggningarna utan socker. Ja. Så det är en myt som är otroligt seglivad det där. Och det här 1-2-3-lagen som har blivit, den är ju tvärtom, har man ju ökat sockerhalten enormt bara sedan 1950-talet.
Ja.
Går på Wretmans och ännu mer går tillbaka till Hagdal, så är det ju inte så. Hagdal har inget socker alls i några och lite socker i några.
Men där man lägger in lite silla kan man ju ta och variera sockerhalten och se vad man föredrar.
Ja, det är väldigt, väldigt bra.
Det kan ju vara så att man föredrar den här lite sötsyrliga som det blir med 2-3 dagen eller om man vill gå mer på det syrliga.
Jag kan tycka att många har både för mycket ättika och socker faktiskt. Att man ändå vill låta sältan och sillsmaken komma fram lite mer. Och kryddorna sen. Däremot mer krydda kan jag tycka att man faktiskt kan behöva ofta.
Just det.
Nu är vi färdiga med sillen. Lagen står och kokar. Den ska sjuda där. Och sen häller vi över det här. Jag har en liten småsak.
Ja.
Jag tänker syra grädde. Och det är för att jag gör alltid mitt eget smör. Det här är mitt riktiga. Folk frågar ibland om jag har så här specialtips där. Vad är Edvards tips inför julbordet för att göra det? Någonting som är jätteenkelt och som ändå gör att det blir mycket häftigare än era grannars julbord. Då köper man 6 deciliter grädde, eller 3 om man inte är så stor, i maten. Och så häller man det i en kanna eller i en bunke. Och så tillsätter man några matskedar gräddfil eller fjällfil eller någon annan syrad produkt med levande syrakultur.
Ja.
Låter den stå framme 1 dygn tills den har, eller 1,5 tills den har tjocknat. Den har blivit som, lite som crème fraîche eller som filmjölk, all grädden. Då ställer man den i kylen och låter den stå ytterligare en dag. Och sen lägger man den i sin matberedare, sätter på vispen, stålvispar. Inte...
Nu häller Edvard i lite fjällfil här i vispgrädden.
Precis. Och då kör man med stålvispar och då blir det ju på 5-10 minuter så förvandlas då den här syrade gräddet till smör.
Det är gott smöret.
Det blir så otroligt himmelskott. Det blir så mycket godare än att man kan köpa. Sen tvättar man smöret, kallas det, i med lite iskallt vatten och några isbitar och kör vidare. Eller också om man vill göra på gammalt sätt så knådar man ur all vätska. Och så kör man in en matsked salt ungefär, eller ett par teskedar. Man får smaka hur salt man vill ha. En del gillar ju osaltat smör, en del gillar extra salt. Att det är efter egen smak, men traditionellt så ska det vara en del salt. Det håller bättre då också.
Just det, men det är gott med salt.
Ska man äta, det är jättegott. Ska man äta det inom några dagar behöver man inte tvätta ut det så noggrant, men vill man att det ska kunna hålla i veckor och månader, då är det ju bra att verkligen knåda ut så allt så kallat... kärnmjölk går ut. Buttermilch kallas det på tyska, alltså smörmjölk, kärnmjölk på svenska. Och det är ju väldigt nyttigt och gott att dricka.
Och det är väldigt gott att göra pannkakor på. Ja, amerikanska pannkakor på kärnmjölk med blåbär som man har i, och sen så steker man de här i baconfett. Och så på med bacon, på med smörklick, pudra över med lite florsocker också.
Det låter fantastiskt.
Sen är man ju hemma.
Vad härligt. Det finns några få ställen i Stockholm, jag vet inte i övriga Sverige, där man kan köpa kärnmjölk på. Jag tror att det är ett mejeri, ett gårdsmejeri någonstans i Sörmland, tror jag, som faktiskt paketerar kärnmjölk, om man inte gör sitt eget smör och får det. Man kan få det på ICA Liljeholmen och jag tror på NK Livs, så det finns säkert på andra ställen i Sverige. Därmed har vi lagat saker, och nästa steg det är att jag tänkte försöka få en skånsk julskinka.
Just det. Jag tänkte att vi ska ta en liten lyssnarfråga.
Ja, men det kör
vi
in. Ja.
Ja, vi kastar in här. Det här blir lite som...
Ja, för det är ju inte meny i P1, utan det är ju ändå smörgåsbord. Så det ska inte bara vara matlagning. Nu är vi snart klara med matlagning, ska vi säga.
Och det här är en blandning av julspecial och matlagning och hembesök. Och det är lite alla kvart idag.
Juluppesittarkväll. Jag kanske ska lacka lite paket också. Ja.
Här är det Gunilla Lundberg som undrar. Hej, vad tycker du om man kallar en produkt kycklingjulskinka?
Jag tycker...
Ska vi ta den här? Vad är Edvard Blom arg på?
Ja, det kan vi göra. Nej, men jag tycker det är tråkigt om en aktiv, liksom pigg entreprenör ska behöva sitta i fängelse på julafton.
Ja.
Så jag tycker man ska se till att liksom hans period i fängelse hamnar här inte jul och kanske inte i augusti. Samtidigt tror jag att den här företagaren faktiskt skulle bli väldigt ledsen om han inte fick någon fängelse alls.
Ja, han ska behöva in i finkan bakom svenska gardinen någon gång i början av januari.
Ja, han måste, tyvärr skulle det inte hjälpa. Det finns inget sätt att bara böter eller så. Nej, han måste sitta och sona sitt brott några veckor. Jag ser inte vatten och bröd. Han kan få äta sin egen förmenta julskinka under de här veckorna.
Men det är inte riktigt väl hårt straff.
Ja, okej, vatten och bröd. Man ska inte vara så grym.
Man ska inte vara så elak och servera kycklingjulskinka till
Alltså där måste vi få en bättre lagstiftning eller bättre efterföljelse av lagen.
Skinka är skinka.
Skinka är skinka och skinka måste vara gjort på gris. Man kan inte tala om vegetarisk skinka. Däremot tycker jag det är helt okej att man kan ha en vegetarisk produkt som man säger att den här är tänkt att användas när vegetarianer inte vill äta skinka. Så jag tycker inte man ska överdriva. Det är viktig konsumentinformation att man ska förstå vad man ska ha för vad den har för funktion när det är ersättningsvaror. Men det ska vara oerhört tydligt att någonting inte är mjölk eller skinka eller Wallenbergare. Och där har vi i butikerna brukar det gå hyfsat, men när vi kommer till restauranger då finns det inget skydd alls. Wallenbergare som ska innehålla kallfärs, grädde, äggula. Jag har fått sådana som inte innehåller en enda ingrediens. Sådana som innehåller grisfärs och skorpsmulor, och de kallar det Wallenbergare. Och så kan de då servera någonting som är gjort på helt annat köttslag. Och helt annat. Det kryllar av restaurangrätter, nu talar inte de bästa restaurangerna utan lite mer enklare, som serverar helt andra rätter än det som de påstår att det är. För att det finns inget skydd. Och det borde ju vara så att om en rätt faktiskt innehåller en viss sak och alla kokböcker, eller 99,9% av alla kokböcker, beskriver de ingredienserna, så skulle man vara tvungen att huvudsakligen använda de ingredienserna. Sen kan man naturligtvis göra en twist och sånt för att få kalla det. Men jag tycker inte det är okej att man kallar det.
Men tror du att Dante har en egen plats i sitt inferno för människor som använder köttproduktnamn för att marknadsföra något helt annat?
Antar det, att det finns någon form. Man kanske inte får...
Kanske inte den innersta cirkeln med Judas, men någonstans i inre
kretsarna. Man kanske får komma upp till himlen, men när man väl hamnar där vid det himmelska gästabudet, så vad man än beställer kommer man få fel rätt i under oändligheten om man har drivit en sån restaurang.
Vi ska se.
Jag vill ha nektar. Men det här är ju ambrosia. Ja, vi kallar ambrosia nektar. Bara för dig.
Sådana som dig. Vi har fått här från Peter Englund, som har ett glatt tillrop här. Hej och hurra, kul att ni är tillbaka. En synnerligen trevlig podd. Inser att min kunskapsbank var rätt tom innan ni startar podden. God jul, med vänlig hälsning Per Englund.
Men åh, vad trevligt.
Kan vi ta en skål på?
Ja, det ska vi. Jag häller upp lite mer ur den fina grisen.
Nu rinner det mumma i trynet här på grisen.
Det forsar ur båda näsborrarna. Nej, det är bara en näsborre här. Det är en helt stort hål i mitten.
Ja, det är en cyklop. Vad heter det när man bara är en näsborre? När man har ett öga så är det cyklop.
Vi frågar, här kommer en fråga till alla biologer där ute. En gris som bara har en näsborre, en stor näsborre i mitten av trynet, vad kallas den? Skål. Jag ska säga förresten, det har varit väldigt roligt. Jag har varit ute och signerat min bok jättemycket. Och väldigt många när jag signerar boken, vare sig de köper boken eller inte, kommer fram och säger att de lyssnar på podden.
Ja.
Förut brukade det mest vara att de liksom gjorde andra saker med mig. De gillade mina tv-program eller de läste mina texter eller de, det var olika saker. Men det är väldigt många numera som faktiskt är poddlyssnare och säger att podden betyder mycket för dem.
Ja, men det är underbart.
Det gläder mig otroligt mycket.
Och tipsa gärna era vänner och, om
ja,
podden
verkligen.
Också.
Ju fler som lyssnar desto bättre.
Ja. Och desto mer dekadenta saker kan vi göra.
Ja! Så.
Och desto gladare blir vi och desto roligare blir podden och...
Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f***? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Ja, här kommer en till snabb fråga. Vi måste beta av några innan jul. De har
alla jultemar.
Ja, de har ett bäst före datum. Ja. Hej, tack för återkomsten. Från vilket håll ska det fyra adventsljusen tändas? Vänster till höger eller omvänt? Med vänlig hälsning Jörgen Leandersson.
Oj, om jag var en auktoritet på detta så skulle jag svara på en gång. Alltså jag har väl alltid tänkt mig att det går i liksom som man läser, att man börjar på vänster sida.
Just det.
Men det kanske inte stämmer.
Jag skulle spontant också tända från vänster.
Ja. Sen står ju oftast, alltså det som gör att det här är lite förvirrande är att det har den i ett fönster, är det en sak. Men ganska ofta har du ju adventsljusstaken mitt på ett bord.
Ja.
Och om du sitter på ena sidan bordet så blir det ditt vänster. Och om du sitter på andra sidan bordet så blir det ju faktiskt
tvärtom,
de personernas
ja.
Höger.
Men vi säger att den står i ett fönster för att förenkla.
Då skulle jag ta från vänster till höger. Men jag tror att grunden att man inte riktigt bryr sig är just att man ser den oftast från väldigt många olika håll.
Ja, om man går ut och ställer sig och tittar in i sitt egna fönster.
Ja, då grannarna ser den ju från andra hållet. Så det är helt enkelt, egentligen kan den vara åt vilket håll som helst. Frågan är bara om du gör en adventskalender och så tredje advent. Hur avbildar den om du ritar en adventsljusstake? Ja. Och då skulle jag ändå säga, då, det är ju som flaggor, de ser man också från alla håll, men man ritar dem alltid åt samma håll ändå när man målar.
Vi säger vänster till höger.
Ja. Men tror vi inte på oss?
Nej, jag tror inte.
Får höra av sig.
Vad säger som att göra gris här, pratar vi om skinkan här?
Ja, det är ju så att den svenska, om man talar då köket, jag menar Skåne är en del av Sverige sedan rätt många år, men köksmässigt talar man om det skånska köket och det svenska köket ändå, skulle jag säga, för Skåne är så annorlunda matmässigt, både vad det gäller krogkulturen och mycket av maten, och historiskt skiljer sig så fruktansvärt mycket.
Jo, det är danskarnas fel, eller tack vare danskarna?
Dels för att de var så mycket, tack vare danskarna, dels för att de var så mycket kvar i danska, men också att de var så mycket rikare än andra, så de
kunde ju börja äta
kryddig sill med kryddor och socker i liksom 150 år innan vi gjorde det i övriga Sverige. De kunde ha brunkål med sirap och smör, de kunde dricka blandning, alltså de kunde dricka mjölk. Det var ingen som hade råd att dricka mjölk.
Men det är tack vare klimatet och bördigheten i jorden.
Alltså tjocka, de har ju jord, var det 2 meter jord rakt ner i marken. De kan ju odla sockerbetor och grejer som är uppe i Mälardalen.
Och kanske få ut en skörd mer än... odlare längre norrut.
Så allt blir ju lite annorlunda. När man håller på med liksom allmogehistoria så skiljer sig Skåne hela tiden från övriga Sverige. Sen är det klart att, jag menar, Lappland skiljer sig också enormt. Kommer vi upp till samiska områden och sånt, så är det också någonting helt annorlunda. Och östra rikshalvan, som inte ens är kvar i Sverige, skiljer sig också, men som man ändå alltid måste liksom ta hänsyn till när man talar om historien.
Men kan man, finns det en korrelation mellan alla då slott och herresäten och jordens bördighet? Jag tänker Mälardalen, Sörmland, Skåne.
Ja. Det har absolut total korrelation, skulle jag säga. För att ett slott byggde du som liksom huvudbyggnad på ett jordbruk. Mm. De flesta herrgårdar, eller alltså slott, det beror på vad man menar med slott. Alltså kungliga slott kunde vara en skyddsfort. Ja. Det kunde vara en fortifikationsanläggning som kungen även kunde bo i. Så de kan hamna i sig på viktiga försvarsställen och liknande.
Just det, fanns en strategisk placering av dem.
Men om vi talar herrgårdar så är de i nästan alla fall jordbruksfastigheter. Ja. Det är egentligen bara de största adlade storbönderna liksom som gjorde herrgårdar.
Och kommer man norrut så är det kopplat till träpatroner, skogsindustrin, järnindustrin.
Och precis, hela Bergslagen har ju herrgårdar som har att göra med industrin. Helt rätt. Men de stora söderöver är ju jordbruksproduktionen. Och nästan alla herrgårdar hade ju faktiskt inte bara herrgården och 2 flyglar, utan det normala var att man hade stora jäkla ladan byggt ihop. Så det var liksom som en gård som man hade alla korna och hästarna och allting på. De ringlade omkring där. Det stank av djur och det myllrade av djur och det var liksom, det var gödsel som kördes ut och det var korn som kom in och allt det där satt ihop med själva herrgården. Så även om det var ett tjusigt hus och de kunde ha nog så fina middagar, så var de inte för fina för att känna doften av djur och gödsel, utan de var ändå ledare av det här stora jordbruksproduktionen. Och det glömmer man ofta bort, för sen i moderna tider, där,
ja, men perfekta
1800-talet typ, så har man dragit, då har man rivit ladorna och de olika delarna, flyttat om längre bort och frilagt herrgårdsbyggnaden och gjort det lite tjusigare allting. Men på, alltså, gå tillbaka längre, det var tjusigt att ha en jäkla massa kor på 1600-talet, för det var rikedom, så du behövde inte skämmas för gödsel på den tiden, utan det var det som skulle få säden att växa, det var det som fick oss att överleva och fick greven att bli rik liksom. Så absolut.
Men tillbaka till skinkan. Det var en lång utläggning här. Vi börjar i Skåne, tror jag.
Ja, och den skånska skinkan då, skånska julskinkan, den är ju lätt rökt. Ja. Den påminner om den svenska, traditionellt då uppsvenska, eller snarare sörmländskt, vad ska man säga, hela mellansvenska skinkan. Men den klassiska svenska julskinkan är ju, den skiljer sig från vanlig skinka, att den är ju strävare. Man har ju höjt temperaturen lite mer, så den har ju det här lite sträva, till skillnad från en smörgåsskinka som kan vara väldigt glatt.
Just det, man får strävare textur.
Ja, men den skånska är egentligen på samma sätt, men dessutom är den rökt före. Lättrökt, och det skiljer väldigt mycket. Jag känner många skåningar uppe i Stockholm som de måste få det här uppskickat med tåg, eller de åker ner veckan
före. Om du ska prata om rökgraden, hur kraftig är den ungefär? Vad kan man referera rökgraden till?
Den är väl inte så kraftig som en fäbodskinka liksom, men, då har vi ju då lyckligtvis experter närvarande idag, och vi har ju då en ljudtekniker som heter Henrik Insulander, och vi brukar prata om honom flera gånger i varje podd. Har vi fått reda på att han klipper bort allting om honom. Han vill inte vara med, han vill vara diskret, men då råkar han vara en av Sveriges främsta rökare.
Han har en restaurang nere i Bornholm, Lundgrens garage, som är en av Sveriges otvivelaktigt 3 främsta barbecue-ställen.
Ja, så då tänkte vi faktiskt, för en gångs skull har vi hängt på Henrik mikrofonen.
Och tvingat in honom.
Nu tvingar vi ut honom ur ljudteknikerbåsen här. Och,
ur komfortzonen.
Jag vill ha hjälp. Jag har jättestor skinka i kylen. Jag har köpt rökspån. Jag har köpt kol. Jag har en bra Webergrill där ute. Vad ska jag göra för att få en skånsk julskinka i år?
Ja, hur man får en skånsk skinka. Spännande. Först och främst ska jag säga, Mats, att det är ju Borgholm jag befinner mig, inte Bornholm.
Det är klart det är Borgholm.
Det är viktigt för oss ölänningar att man skiljer på det.
Jag har ju rötter och släkt på Öland. Jag kommer bli skinnflodd här och uthängd och få sån här hjul som man spänner upp armarna och så får rulla igenom.
Då ska jag tipsa sina släktingar att de ska göra den här lagen. Så när de har hackat i små 2x1 centimeter stora bitar, så kan de lägga in det i den här portersillagen och så blir det någonting nytta med det hela ändå. Men jag hoppas du är tillbaka i januari. Ja.
Att jag har återhämtat mig.
Nej, men om man ska prata om det där med grillen, så är det ju faktiskt så att den vanligaste grillen vi har i våra trädgårdar är en klotgrill. Den är jättevanlig över hela Sverige.
Och om du får välja mellan en typ Green Egg, Kamado och en klotgrill.
Ja, men alltså det, visst, jag menar, blir man nördig så klart man kan ge sig in till de här keramiska grillarna och sådana saker. Och de kostar ju då väldigt, väldigt mycket pengar och är oerhört bra, gör ett jättebra jobb. Men det blir väl lite grann att man ska vara riktig grillnörd då. Ja. Weber har ju faktiskt, den som du har stå där ute, har ju de en liknande då, en dubbelmantlad stålgrill som faktiskt funkar precis som en Kamado eller keramisk grill. Så det finns ju lite olika varianter utav det. Men jag tycker alltså, för att inkludera ska man väl säga, så ska man prata om klotgrillen, för det finns många som har en klotgrill från macken och sådär också, och det funkar, det är inga problem, det är bara det att det är svårare att ställa temperaturen och det är svårare att få samma drag och jämna syretillförsel i en sån.
Vi ska ju ha en grillspecial i sommar här, så att vi får inte ge för mycket information redan nu. Nej, utan använd klotgrillen.
Ja, precis, och det man kan säga, som jag bara ska säga, är väl just att när ni har locket av så är den stekpannan, kan man jämföra det med, och när locket är på så är det en ugn. Ja. För då har man fått folk att förstå lite grann vad det handlar om.
Vad är det man säger i Texas? When it's looking, it ain't cooking.
No, don't look, you ain't cook. Och det finns alla möjliga olika varianter av det där. Ja, det är ju det. Man får inte lyfta på locket och kika allt för mycket. För om du ska göra en skånsk julskinka så ska man då hålla uppe temperaturen lite grann, precis som du sa. Och det gör man ju normalt sett inte i traditionell barbecue, utan då ligger man ju någonstans mellan 95 och 110 grader, tycker jag, det är barbecue-områdena.
Ja. Men då får man istället liksom en mjuk, lång...
Ja, du får väldigt saftig, du utnyttjar safterna ordentligt i din skinka när du gör det. Och då, jag brukar oftast rekommendera att ta den vid 65 graders kärntemperatur då, och sen vila upp den så den kommer upp till 70-72 ungefär, framförallt om du har en stor skinka. Men du kan ju mycket väl få 175 grader och 200 grader i grillen också om du vill, så det är inga problem. Det är bara det att det blir kortare stund som du får chansen att röka skinkan.
Briketter eller kol?
Ja, i en vanlig klotgrill så är det briketter som gäller. Om vi går in på Kamado då kan man funka med kol också. Mm. Men briketter är det, alltså om man tittar på kol och briketter så är det så att kol brinner med högre energi och därmed så försvinner den snabbare. Mm. Briketter brinner med lägre energi, vilket gör att du kan hålla lägre temperaturer med dem, och de brinner, en kvalitetsbrikett håller upp till 4-4,5 timme. Så behöver du inte hålla på att byta hela tiden. För har du ett stort as till skinka du ska in i din grill så behöver du ju ha lite tid på det också. För det tar ju en stund och får den komma upp i rätt temperatur. Och ligger du då på 200 grader så har du ändå lite, då går det relativt fort i grillen. Men det är just det där med att få till röken också, vilket då i en klotgrill är väldigt enkelt. Och det finns ju i dagsläget. När jag började med barbecue en gång i tiden kunde man inte hitta rökflis eller något så här träslag att använda sig av. Men nu finns det ju i alla affärer.
Är det här ett stort as?
Ja, det där är ett as.
Det där är en jätteskinka.
Ja.
Det är ju svårt att få tag på rimmad julskinka nästan nu, för aldrig för förr i tiden var det svårt att få tag på rå skinka om man ville rimma själv. Nu är det svårt att till och med få rimmad, för aldrig förkokt. Den här är 5,6 kilo.
Ja,
och det klassar jag som ett.
Och det behövs för det ska räcka fram till 2019.
Ja, och då kommer du få en väldigt bra skinka också. För ju större den är, desto bättre är det. Och så gäller det ju all matlagning mer eller mindre. Att ju mer man gör, desto bättre blir det.
Men vilken, om du får välja fritt mellan allt från hickory och chipotle till äpple, körsbär, päron. Vilken rök
Du sa dem sist där egentligen. För alltså det man får hos ålfiskan och det som man många gånger använder nere i Skåne, det är ju al. Ja. Det är det som används.
Och det är en klassisk rökare.
Men jag tycker att det är oerhört härligt att gå ner i graserna lite grann vad det gäller röken. Så att när jag röker julskinka till julbordet så gör jag det med körsbär nästan till slutande.
Körsbär. Och varför körsbär?
Ja, den är lite fruktig och rund och härlig i smaken. Så att lite rundare. Äpplet blir lite starkare men också väldigt härligt. Alltså, fruktträden är ju svaga i röksmaken så du kan dåna på det duktigt med rök ifrån dem utan att man behöver oroa sig. Och just körsbär är, tycker jag, är den absolut rundaste och sötaste. Det blir en sån här lite söt rök.
Nej, jag köpte en påse äppelspån så det är hyfsat i alla fall. Men jag har ju massa körsbärsträd på tomten. Kan jag bara kapa en gren, köra i kompostkvarnen och köra dem?
Det kan du göra, men du får vänta 2 år med skinkan då.
2 år?
Ja, man brukar säga 2 år i alla fall. Men flisar du det så skulle jag säga att du klarar dig på 1 års torktid.
För man kan inte flisa på blött trä, alltså.
Man ska inte använda blött trä, nej, för det finns alltså det är många som gör det, men det, dels blir smakerna lite bäska utav det. Man får inte den där goda runda röksmaken som man vill ha, och dels så finns det vissa träd som faktiskt innehåller så det skapar rökgaser som blir giftiga vid tillagningen, så man ska vara lite försiktig med.
Lövträd också? Eller bara
björk är ju framförallt en sån, men det sitter då i näven kan man säga. Så att den, alltså, använder du björkträd att röka med så får du det väldigt gott, men du måste ta bort näven på den. Det är väldigt
intressant.
Och sen är det ju alla de här barrträden då, som är no-no, de får ni inte använda för att de innehåller ju kåda och det blir riktigt giftigt. När man
enbär
är helt okej, och barret från enbäret funkar ju, men använd inte trä. En ris kan du absolut använda, men inte trä.
Edvard var inne på sitt smör tidigare, och jag har ju en sån här smokan som var jättepopulär i det molekylära köket, att man har en liten apparat som man lägger i lite.
Jag också man kan röka äppeljuice och sånt.
Ja, men man är lite finstrimlat trä och så drar man igång det där, så suger en massa syra och så blåser den ut rök då. Och så lägger man en kupa över. Jag brukar röka smör till julbordet. Tycker du att det här är helt fel? Eller?
Nej, röksmör är bland det bästa jag vet. Jag tycker det är helt fantastiskt. Och det finns ju faktiskt en producent i Sverige nu som ligger ute i Nacka någonstans som är jätteduktiga på just det.
Att men tycker du okej att använda en smokan eller är det lite, lite fånigt?
Det är väl likadant som att ha chaps på så kanske som ett gille.
Jag förstår.
Ja, lite löjligt.
Men går det att röka majonnäs och smör och sånt i en vanlig rök? Eller måste man inte ha en smokan?
Ja, du måste inte ha en smokan, men du måste kunna röka kallt. Mm. Och det är ju det som egentligen är den stora traditionen. Om man tittar runt julen, vad vi har gjort och vad vi har använt oss av, så är det kallrökning
Av den enkla,
ja, för att det ska hålla längre.
Rökt ål.
Ja, för att man ska få det att hålla, för alltså den varmrökning har ingen bevarande effekt överhuvudtaget, utan det är bara kallrök som har det, och då kan du hålla väldigt länge. Då kan du få upp till 6 månader även om du har det rumstemperatur på en kallrökt detalj. Men det är svårt.
Ja. Och så då har man ett långt rör helt enkelt där röken kallnar.
Och sen ska man ligga någonstans mellan 20 och 30 grader. Och gå över 30 grader, för då börjar de här ilskna bakterierna. Och alltså uppåt 40-45 kan det bildas i en lax till exempel.
Det är som klassiska bubbelpooler och liknande.
Ja, precis.
36 grader när bakterietillväxten är som bäst. Sådär, så att man kan sitta och gotta sig.
Ja, man ska inte dricka det vattnet.
Edvards julskinka på 5 kilo. Om han drar igång sin Weber här nu med en laddning briketter av hög kvalitet. Vad tror du det handlar om för tid?
Det där hänger ju ihop då väldigt mycket med temperaturen framför allt, men även hur skinkan är uppbyggd, hur mycket fett det finns i den, sådana här saker. Och den här ser, jag skulle säga att den här ser väldigt, väldigt fin ut. Vi ska ta en bild på den här så vi kan se den också. Jag blir lycklig när jag ser den. Du får hålla den bredvid dig sen där, Edvard, så alla kan få se den. Men det man gör egentligen då, det är att tända upp sin grill, och då med briketter säger vi, vanliga klotgrillen. Och jag skulle säga, har du en riktigt bra kvalitetsbrikett och vill ligga runt 120 grader, vi brukar räkna ungefär 10 grader per brikett. Mm. Och det stämmer ganska bra. Och sen så, om du får för hög temperatur, då är det ingen idé att hålla på med spjällen eller någonting sånt, utan lyft ur briketter i så fall.
Okay.
Det är det absolut bästa sättet att ställa temperaturen i grillen. För om man tittar på en klotgrill så är den gjord mer eller mindre för öppet, både fullt i botten och fullt i toppen. Men du kan moderera 20 grader plus, 20 grader minus ungefär med det spjället som är i toppen på grillen. Det enda man gör då är att du tänder det, och det gör du alltid i en skorstenständare.
Ska man ställa den på rökläget ner till eller på grillläget ner till?
Ja, du ska bara fullt öppet.
Fullt
öppet alltså. I botten. Så att, det kan du ha på alla grillar, för de är väl avvägda så att det ska bli rätt syremängd. Men när man då lyfter i briketterna, som jag säger, för jag tycker att man tänder alltid briketter med tändrör med, och tändvätska är strängeligen förbjudet.
Årets julklapp, tändrör.
Ja, precis. Det,
det har jag till slut skaffat än. Det tog några halvår innan du lyckades få mig att
gå. Men sådana här eltändare då, som man kopplar in en sån här som ser ut som man märker kor med ungefär.
Ja, jag tycker alltså eltändaren går ju bra att tända med, men du kan lika gärna ha med tändaren eller den i ditt tändrör då. För det som händer om du tänder briketter eller kol i tändrör, det är att allting är jämnt tänt. Och allting är upptänt. För vissa briketter har bindmedel i sig också, som kan också skapa...
Och den här braständstickor, är det okej?
Okay? Jajamän, det funkar jättebra.
Med Einar Nermans klassiska tändstickspolke. Men de har tyvärr lagt in gult i solen och han använder bara grundfärger. Så det tar jag alltid akt att säga att tillbaks tändsticksmonopolet, sätt rött och ta bort det gula.
Jag är en som har köpt...
tändsticksmonopolet?
Nej, men här går den som Einar Nerman bodde på.
Nej, men oj, det var roligt.
Och det fanns massa skissar och målningar kvar den andra tog över det här.
Han är ju jättehäftig nu, måste man säga.
Det är han som har gjort det.
Allt han gjorde med
svenska baletter. Solstickan kan vi ta för tydliga för alla som inte ser.
Sen gjorde han liksom, han gjorde allting från de här coola liksom svenska baletten i Paris och grejer, och umgicks med Dardel och alla de här liksom. Och sen gjorde han ju massa söta så här ybergulliga barn som känns oerhört kitschiga. Alltså det, han hade liksom brett spektrum. Så, vi repeterar. Ska jag då bara lägga 12 små briketter, menar du, i grillen?
Ja, men då får du inte den där skånska som du ville vara ute efter, utan då kan du dra upp det lite grann. I och med att du vill ha högre temperatur vid tillagningen, så skulle jag lägga i 20-25 briketter då, kanske.
Och 23 helt vanligt.
Tända dem i tändrör, full öppet ner till, mindre öppet upp till antingen när man ska röka.
Du kan ha fullt öppet där också. Okay. Och bara se till så att du...
Men då försvinner röken från rökspånen jättesnabbt, eller?
Nej, det tar ganska lång tid faktiskt. Det är inga större problem.
Hur mycket rökspån?
Ja, först och främst så blötlägger du dem en halvtimme innan, så får de mjukare och rundare smak på det. Och sen så skulle jag räkna till skinkan, så skulle jag nog gärna ha 5 eller 6 grabbnävar. För det är ju en ganska lång omgång som du kör.
Lägger man på allt på en gång?
Nej, utan du tar en näve i taget, och sen så när du ser att nu har börjat bryker inte så mycket längre, och då springer ut och så snabbt sliter du upp locket och så lägger du på lite till. If you look, you don't cook, så var det ju.
Och hur många timmar?
Ja, alltså den där kommer ta, på 200 grader så tar den nog ändå 2,5 timme eller någonting sånt när den ligger så där stor.
Får man dricka öl medan man grillar?
Jag brukar faktiskt dricka Lumumba när jag grillar julskinkan med köttbär. Det har varit något en tradition för mig av någon anledning. Det finns sådana bilder som snurrar på nätet också när jag står med en cykelhjälm på huvudet och dricker Lumumba, för jag hade så här pannlampa satt på min cykelhjälm, så när jag var ute och grillade i mörkret så var jag tvungen att ha cykelhjälm.
Men 2,5 timme.
Ge oss receptet med Lumumba, det är en sån här gräddig och söt.
Ja, det är choklad och konjak. Det är päronkonjak, va?
Nej, inte päronkonjak. Det är väl vanlig konjak, va? Och sen så, jag brukar köra den på en mörkrom, Lumumba. Så att jag brukar ta
varm choklad, mörkrom.
Ja, och sen så lite grädde på toppen ska man ha också. Där i det fallet så tycker jag du har ju problem med sockret, och jag tycker just att man ska ner i socker också. Mer kakao än socker.
Och då 2,5 timme, det är drygt runt 2 cigarrer ungefär. Och man får ju röka hemma vid sin egen grill så länge. Det är bara en tidsfråga innan det kommer drönare.
Du menar, det är inte förbjudet alltså?
Det kommer snart drönare och kommer spärra in dig.
Så han är den där jävla idioten som säljer, och men han sålde nu kycklingskinka.
Ja, men du vet, samhället är ju inte rättvist. Han går ju fri.
Och jag sitter på kåken. Ja, och andra sidan ska man säga att fördelen med om jag åker in för någonting, det är att jag möter faktiskt ganska ofta, är väl mycket att säga, men då och då med några år emellan möter jag folk som har muckat från fängelset, och säger att jag är tydligen rätt populär där. De tittar på mina tv-program när det finns och det är flera som har sagt att jag är rätt populär bland fångar. Och
studenter och fångar, säger du någonting?
Och katolska präster.
Och katolska präster.
Det är alla som inte känner sig hemma i liksom det normala
tidlig målgrupp här.
Och alla sen, som står lite utanför
när man serverar den här, det är ingen grillering, ingen...
Ja, men det tycker jag kan vara trevligt. I det här fallet så sitter det ju faktiskt lite svål kvar på dem, tycker jag också.
Ja, lyckligtvis har de inte skurit bort svålen. Ska man grilla med svålen eller ska man ta bort skinnet för att tränga in mer rök i fettet?
Låt svålen vara kvar, absolut. Men du kan snitta svålen i det här fallet så du gör ett fint rutnät på den. Som, eller ränder som danskarna gör på sin fläskesteak. För då får du ner röken där också. Jag skulle först lägga den i lite vatten, för många gånger så tycker jag de här färdigrimmade skinkorna är lite höga.
De är för salta,
lite för höga i salthalten, och det ligger väldigt mycket salt runt omkring. Så får den ligga en timme i vatten först, så blir den jämnare i sältan.
Edvard antecknar här nu.
På har man sitt. Inte svål kvar på sin skinka så kan man låta nätet sitta kvar också och röka det med nätet på, för den håller ju ihop bättre.
Just det.
Men i det här fallet har du så fin svål så den vill du in och skära lite grann och göra ett fint mönster.
För den kan lite grann så när man tillagar anka att man gör det här nätet.
För du kan till och med köra den snabbt på grillen sen efteråt eller i ugnen, vilket du nu väljer med hög temperatur och poppa det där, så att det blir den här krispiga svålen också.
Men man grillar den ändå sen med ströbröd?
Jag brukar inte göra det på den rökta skinkan. Däremot så skulle jag aldrig klara mig utan en vanlig skinka också på julbordet. Utan det behövs ju en kokt skinka där. Så att den rökta skinkan är alltid liksom den som... Jag brukar göra en mindre utav den. Och jag tycker den är viktig också. Alla måste göra det. Jag tycker det, för det är så oerhört enkelt. Alltså jag inför julbordet så står jag alltid och röker en lax. Det är alltid lax på gång på en grill utanför. Ja, jag ska fira
varmrökt eller kallrökt?
Varmrökt.
Och det är samma princip egentligen.
Ja, exakt samma princip. Man har ingen glöd eller ingen kol under själva råvaran. Och det är därför det kallas för indirekt grillning då. Du har ingenting som brinner under råvaran, utan det som brinner ligger ute på kanten,
ena sidan
räcker i en bra klotgrill, för de är så bra cirkulation i, så det är inga som helst problem. Och sen så lägger du på en blötlagd näve med flis direkt på briketterna.
Ingen folie med
perforerad aluminiumfolie, och så jämmer locket. Och sen så, om du vill då, vilket man måste göra, är att sticka i en termometer i den. Och jag brukar ofta säga att dra termometersladden, den här lilla metallsaken, genom ventilen i toppet. För klämmer den så går de ofta sönder, de där termometrarna. Och sen så i med den i skinkan då. Och sen så lyfter du upp försiktigt ibland och lägger på lite mer flis sådär. Så
och inne temperatur?
Ja, så det börjar ju någonstans vid 65 grader. Men då har du ju det där att du vill ha den lite mer eller lite torrare i texturen, och då kan du gå upp lite högre. Men jag skulle säga, tar du den med 65 grader och vilar den sakta och lugnt, så går den nästan upp till 70-72 grader. Och speciellt ditt as till skinka då, som du
så kommer gaffeltruck och lämnar
den. Ja, precis. Den kommer gå upp i temperatur ganska ordentligt.
Och ska den vara rumstempererad när man lägger på den, eller ska den komma direkt från kylen?
Ja, jag skulle säga att absolut, har du tid att rumma den, fine. Men du kommer ju lägga den i vatten innan då, som vi pratade om. Så kan du ligga lite i vatten och få. Men jag tycker inte det gör så stor skillnad, eller jag tror inte det gör.
Jag tycker det är enorm skillnad på tunna bitar, liksom när man steker en entrecote eller grillar en entrecote, då blir det ju liksom att fast annars, ibland vill man ju ha en kall för att kärnan ska hålla sig blodig, men om man vill ha en jämn så är det ju svårt om man inte har lagt den i rumstemperatur, men det är klart, en sån här stor kommer väl få sin tid.
Ja, det där är inga problem.
I mitten ändå,
alltså, om man tittar på många gånger på restaurang, så kör väl vi så att vi, alltså har vi en entrecote, så försteker vi den kanske upp till 40 grader eller någonting sånt, eller förgrillar den. Och sen får den ligga och vila klart egentligen de graderna, och sen så på fram när den ska ut till gästen, så grillar vi den igen då.
Och skjutsa på den.
Ja, precis, så man får upp den till den temperaturen som gästen har beställt då, helt enkelt.
Vad finns det? Det finns tre olika stekgrader.
Fyra.
Det är medium rare, rare och destroyed.
Ja, tyvärr så beställs ju en hel del destroyed fortfarande. Det är ju väldigt.
Och sen finns ju blö också.
Ja, men det är rare.
Extra rare
blö när det, man bara gett en lite stekyta och så
det ska
man
vara kylskåpsval i mitten. Jag kommer ihåg en gång, det var när galna kosjukan härjade som värst i England. Och en god vän till mig som bodde i London då, Kjellven Blomqvist, tog med mig till ett stikställe med massa engelskt kött. Och jag är ju hypokondriker, så jag var ju lite nervös för det här. Så jag tänkte att nu blir jag väl tvungen att liksom äta den väldan då för första gången i mitt liv. Men så lyckades då Thomas berätta om en artikel han hade läst. Det här var innan internet, så det fanns inte liksom googling, men han berättade den. Och då visade det sig att de här bakterierna som galna kosjukan har, som är samma i galna älgsjukan förresten,
Jakob Kreutzfeldt.
Och Jakob Kreutzfeldt. De dör inte vid 100 grader.
Aha.
Så det spelar absolut ingen roll. Om du tänker äta köttet kan du lika gärna ha det rare som well done.
Just det, black like a hockey pack.
Och jag kunde ju inte avstå från att äta helt, då hade jag ju dött i alla fall. Ja. Så då kunde jag ju med glädje beställa min beef rare, eller till och med blöd då.
Men gör så här, lyssna på podden. Få era vänner att lyssna på podden. Skriv positiva omdömen och ranka oss. För då kommer vi kunna fortsätta, och så kommer vi kunna ha en grillspecial med Henrik i Edvards trädgård när vi går på ordentligt här när vår solen kommer.
I ullstrumporna. Vi får tacka Henrik så hemskt mycket.
Tack så hemskt mycket för att jag fantastiskt. Fick vara med.
Mm. Jag tänkte... Nu kryper Henrik in återigen i det här lilla båset då, som han har tagit med sig och borrat upp en vägg här. Och där sätter han sig återigen i ljudbåset. Och ja, nu får vi väl babbla på igen då.
Ja, och jag tänkte vi ska avsluta med en fråga. Nu kanske inte den här går supersnabbt att besvara, men vi ska försöka i alla fall.
Det var tomt i glaset.
Ja, det var... Här har vi en, vad tråkigt att höra.
Julipa från Crane Station Brewery.
Och då är det ifrån med vänlig hälsning.
Så har vi en saltär Titus också som vi kanske ska
göra. Nu ska vi se. Nu har jag lyckats få bort personen som har skickat in det här. Så vi kommer återkomma med
det. Det är Julesund som har kommit samman för att spela några korta boogie-mixar på jultema. Nu lagar vi jul igen.
Men vi avslutar med den här frågan.
Ja, en fråga. Vad roligt.
Ja, och jag ska ta fram, vi ska försöka svara.
Mats ser lite sådär ut som nu börjar det här gå över styr. Han svänger med armarna. Han kippar lite grann med vänster ögonbryn. Och håret börjar resa sig som om man hade fått Edvard Blomkrull.
Ja, problemet är att jag har tappat bort namnet från den som har skickat in frågan.
Okay.
Och det känns ju tarvligt. Hur och när äter ni poddar i julmat? Hej, tack för världens bästa podd. Brukar lyssna på er när jag tillagar fredagsmiddagen samtidigt som jag dricker en belgisk öl eller ett franskt rödvin. Nu till min fråga. När brukar ni äta julmaten på julafton? Äter ni den vid lunchtid? Efter Kalle, så sent som 19.00. Hur lägger ni upp ätandet och drickandet under julafton? Känns som att alla familjer gör olika, med vänlig hälsning. Och jag kommer återkomma med det här namnet.
Jätteintressant. I min familj brukade vi alltid ha att gästerna kom vid 2:30. Fick lite choklad och skakade hand. Och sen satte sig alla, eller om det var vi två till och med. Sen satte sig alla så. Kalle 3:00. Det var färdigt 4:00, va? Det tar väl en timme. Och sen åt vi julmaten ett par timmar innan vi satte oss och började liksom läsa julklappsrim.
Jaha.
Men för 20 år sedan ändrade vi det här, för det blev så jäktigt med allt fler släktingar och allt fler presenter och allt längre julrim, så hann vi liksom inte till jul midnattsmässan som hade tidigare lagts till 22:30 i kyrkan och som var inne i stan dessutom vi var ute på Ekerö. Så vi var tvungna att tidigare lägga, och då kom vi på den geniala idén att folk fick komma 12:30. Ett började vi äta alla fiskrätter.
Ja.
Och så åt vi dem i 2 timmar tills Kalle Anka. Så Kalle Anka, och sen åt vi bara kötträtterna efter Kalle Anka. Och sen gick vi på julklapparna. Och sen åt vi ju ingenting mer förrän vi kom hem efter nidnadsmässan 1 på natten. Och då har vi alltid haft tradition att äta risgrynsgröt och skinkmacka innan man går och lägger sig.
Okay.
Så det har varit vår tradition. Och egentligen ingenting före på dagen heller, utom lite dopp i grytan som man tog stående i köket liksom, innan gästerna kom. Numera har vi ett mycket mindre firande, för först började liksom... vi firade alltid med kusiner och faster, och det är ganska stor, och min systers familj och sådär. Nu har vi delat upp oss, vi firar på julafton bara egentligen de små familjerna, och sen firar vi på annan dag med några till och ytterligare senare med några till släktingar, för att det inte ska bli så stressigt allting. Och utan man ska verkligen använda julen. Det är ju 20 dagar jul, och man kan ju byta julklappar, eller man byter inte, man skänker julklappar.
Just det.
Skänka julklappar och äta julmat verkligen under 20 dagar. Så numera så kör vi snarare att vi ses vid 1 och äter hela julmaten då under några timmar. Och sen, vi har ju bott här snart 2 år, men vi har inte lyckats koppla in, så vi har fått tvn att fungera ännu. Så sen ser vi Kalle Anka i någon gammal version på YouTube istället. För att vi har inte, det är 2 antenner och sladdar, och vi får inte att funka tyvärr. Det är för det är ju lite kul att se saker direkt på tv, men vi skulle behöva någon som kan hjälpa oss med det för att få det att funka. Och nu har bergsingenjörerna flyttat också.
Nej, har bergsingenjören flyttat?
Ja, det är väldigt tråkigt. Så det är andra som bor i huset där några år, och sen kommer de tillbaka också någon gång i framtiden, i och för sig.
Jag kan nämna snabbt här
hur... Indien, det är långt bort.
Oj då, ända bort i Indien. Ja. Vi kan nämna kort här. Vi brukar, min far börjar med att fritera klinetter på morgonen. Så man vaknar till doften av nyfriterade klinetter. Och så äter vi en liten lätt julfrukost med lite lussebulle och lite, kanske blir någon lite miniversion av en skinksmörgås och sådär. Och sen så äter vi en ganska tidig jullunch.
Ja.
12:00 och går igenom hela julbordet, kalanka, och sen beroende lite grann på hur vi känner oss olika år, så kan vi ofta kan vi laga till ett ankbröst på kvällen, eller så tar vi lutfisken då, eller så hittar vi på någonting och har en liten familjemiddag på kvällen sen. och dricker lite Pinot Noir och myser.
Men trevligt. Vi har aldrig någon vin på själva julafton. Det känns liksom, det får bara vara julöl och lite brännvin. Men väldigt lite alkohol på julafton överhuvudtaget eftersom vi går i midnattsmässa sen på kvällen. Så alkoholen blir lite mer...
Du får spela väldigt
postrad. Det är mer folköl och kanske en nubbe och sen... är liksom annan dag när man börjar komma gäster eller några dagar senare, mellandagarna, då har vi mycket mer av de lite starkare
lite mer galej
tillbehören. Och vin kan nog dröja ganska länge eftersom vi kör mycket liksom brännvin, men mot slutet av juldagarna då blir det gärna rödvin.
Men ska vi passa på att önska alla lyssnare en otroligt härlig jul?
Ja, men det ska vi verkligen göra. Jag hoppas ni verkligen unnar er en fantastisk jul. Ta tid, ta några extra lediga dagar. Det är roligare att ta dem till julen än att bara ta dem på sommaren, alla semesterdagar. Ta hand om varandra, älska era vänner, älska till och med era fiender när det är jul.
Kör portersill.
Ät mycket, vila mycket, ta det lugnt, tryck i dig praliner. Gloria in excelsis, det är en fantastisk tid och vi älskar er alla från djupet av vårt hjärta.
Det gör vi verkligen. Skål.
Producent var Henrik Insulander på Tonic Produktion AB.
Edvard Bloms smörgåsbord.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.